Helsingfors stad lät bli att skriva arbetsavtal med en arbetssökande efter att hen hade meddelat att hen är muslim och behöver pausa för bön under arbetsdagen. Denna vecka står tre tjänstemän åtalade för bland annat diskriminering i arbetslivet. Slaget efter 12 diskuterar idag flexibilitet i arbetslivet. Mitt namn är Markus Ekholm. Med oss i sändningen så har vi närpespolitikern och muslimen Emina Arnautovic. Hur är det med bönepauser i det finländska arbetslivet? Funkar det?
Hej allihopa.
Hej.
Jag tycker alltid det är så intressant att du presenterar mig. Du är inte första journalist som presenterar mig som muslim.
Okej.
Okay. Så när vi pratar om det här, flexibilitet och sånt, det är kanske upp också till en hur man uppfattas och sånt. Om det är okej, okay, jag vet inte. Jag tycker att vi ska diskutera idag, så ska vi se. Jag tycker också att vårt samhälle är inte alldeles flexibel när det gäller inte bara pauser när det gäller bön eller någonting annat, utan vi är ganska strikta. Så jag har ju svårt att säga ja eller nej just i den här stunden.
Mm.
Däremot så, men kanske jag ska vänta. Får jag fortsätta eller vill du?
Absolut. Jag skulle vilja fråga av dig, Emina, att det att jag presenterar dig som muslim, är det en del av problemet?
Jag vet inte. Jag har ju tänkt, jag är jättestolt muslim och jag är väldigt nära min religion. Och jag tror, alltså jag är inte på det viset troende och som ber fem gånger om dagen eller någonting. Men jag tror också en del av problematiken att vårt samhälle är väldigt sekulariserat. Att vi har ju samhälle där religion är egentligen, religion, pengar och politik ska man inte tala vid middagsbord i Finland.
Bra, men det ska vi tala om idag.
Så jag tycker det här är jättebra tema, så jag rymmer inte från att jag är muslim, men det har hänt flera gånger i olika sammanhang där jag representeras att det betyder att det i det avseende jag befinner mig här.
Mm.
Och det är helt okej, men samtidigt så jag tror att man ska också då vara ganska ärlig och säga att vi kallar det hit inte bara som en samhällsintresserad person utan också för att du är muslim.
Okej. Med oss har vi Peter Östman. Du är riksdagsledamot
och
för KD och kristen, höll på att säga.
Hej Emina.
Hej vänner.
Religion idag, är det något som vi skäms över? Är det lite skämmigt?
Ställer du frågan till mig?
Jag ställer frågan till dig nu.
Jag tycker inte att det är någonting som man behöver skämmas över, för att ser man till det, både den nationella lagstiftningen och också till den universella rätten som kommer fram i FN-deklarationerna, så har ju en var rätt till sin egen religion och fri religionsutövning. Så lagen är på det sättet på varje människas sida när det gäller rätt till att ha en personlig och egen tro. Sedan så kan det ju krocka med vissa kulturer och olika religioner som det på sätt och vis kanske gjorde i det här fallet, även om jag tycker att vi ska vara försiktiga här idag att ta ställning till det här specifika fallet i Helsingfors, därför att även om det har funnits en del nyheter om det i median, så är det ett rättsfall som är mitt inne i processen och jag tror inte att vi har kompetens här att fälla några domslut, men på det sättet kan det bli intressant fall, för att och kanske det väcker en del oro också att om det kommer ett prejudikat, för att det är nu då som Emina sa, vi lever i en sekulär värld. Hon är muslim, det har hon sin fulla rätt till. Och jag tror inte heller att Emina skäms över det, men samtidigt så tror jag också att Emina vet att liksom som det finns inom kristendomen, så finns det inom den muslimska världen också väldigt många olika spår och läror och doktriner. Och just det här med bönen, så den mest strikta linjen, så om inte jag minns minna mig, så är på det sättet att bönen så ska utföras under vissa tider under dagen. Och det kanske som kan bli ett problem i det här rättsfallet. Och vi får se hur domslutet utfaller.
Är det ett problem att det här handlar om en muslim? Skulle vi haft samma diskussion ifall det skulle vara en kristen människa?
Det har ju aldrig blivit prövat på det sättet för någon kristen, för det har väl i det kristna samhället som vi lever i, så har vi kanske en annan syn på bönen, att det måste inte, man måste inte be under vissa former, under vissa tider. Det finns inte liksom påbud i kristendomen om det, utan bönen är mera en frihet och en möjlighet, inte ett påbud. Så, trots att då en majoritet av finländarna är kristna, så hade inte det här kommit upp på det sättet i arbetslivet. Men det är väldigt viktigt att när man ser på det här fallet, så borde man se just på vilka lagar som är i kraft när det gäller vårt globala samhälle. Vi har den nationella rätten, vi har den internationella rätten, och sen har vi det tredje pelaren, naturrätten. Men just i det här speciella fallet nu, så borde man ju se också till att man inte då behandlar någon arbetstagare ojämlikt. Alltså på det sättet, det kan ju bli ett fall att en del får mera rättigheter och andra har inte samma rättigheter. Men jag tycker ju att hela fallet, om det stämmer som har kommit fram i median, så har det behandlats klumpigt både från arbetstagarens sida och arbetsgivarens sida. För att vi har arbetstidslagen, vi har arbetsavtalslag, arbetstidslag, vi har avtal om flexibla arbetstider, och inom de här ramarna så borde det ha hittats lösningar utan att för den skulle behöva skriva ut det i arbetsavtal.
Okej, okay, så du ser problemet i det att den här frågan har liksom tagits fram i avtalsskrivningar.
Jag tror att det har kanske, jag kan ju inte säga att jag vet, men jag befarar och tror att ifrågavarande person och kanske med hjälp av vissa andra försöker pressa fram ett prejudikat, och då kan det på lång sikt nog också bli problematisk när det gäller arbetsavtal framöver.
Mm. Emina, vad säger du? Är det de finska arbetsgivarna som har tappat koncepten helt och hållet här?
Jag tänker så här att för mig är besvärsrätten heligt. Jag är nog ganska en sån där gammaldags när det gäller vissa saker. Jag tycker att allting bör och ska provas om det är så att man känner sig orättvist behandlad. Så bara det faktum att det här ändå har gått till åtal säger att det finns där vissa oenigheter som åklagare själv då har tyckt att det är värt att gå vidare med och beslutet att väcka åtal. Så vi får se vad det händer, och det här är en situation som är faktiskt jätteny, precis som Peter säger. Jag går inte in så där långt att jag tycker att man söker prejudikat eller någonting, utan jag utgår ifrån, när jag läste bara den artikel du sände åt mig, Markus, så jag har med flit kanske inte satt mig jättemycket i det här, just på grund av att det här är så speciellt och sånt där, utan jag har ju åsikter. Men jag tänker så här, om en person som är så pass duktig att den har gått igenom olika säkert olika intervjuer och så vidare och blev uttagen till projektingenjör, det är inte liksom det är ganska hög position. Så också kan säkert bedöma vad han eller hon behöver för att utföra det här arbetet så bra som möjligt. Så jag tror, jag vet inte någonting speciellt om det här fallet, men jag funderar om jag var den person som behövde någonting speciellt som är knutet till min religion eller kultur. Och det har hänt några gånger. Jag kan ju säga till exempel när våra barn var små och vi jobbade och då ska vi ha våra idhelger eller någonting, så begärde vi ledighet från skolan eller arbetsgivare och så vidare. Och det fick vi. Men jag var alltid jätteextra glad när man var nyfiken och frågade, aha, varför, vad betyder det, på vilket vis firar ni, kan vi göra någonting här och så vidare. Det slutade till exempel med det att vi kunde fira Bayram eller Idhel i skolan, där vi bjöd på glass hela skolan och så vidare. Och då gör det mig också till en helt så lojal arbetstagare. För då vet jag att den här förståelsen har inga, du vet, att jag tycker att mänskliga rättigheter och grundlagen i Finland och lagstiftning ska följas. Men samtidigt vi har ju oanade möjligheter att göra vår värld så mycket bättre med så små marginaler, små saker. Det ska vara intressant att se vad det här fallet egentligen handlar om.
Den här artikeln som du hänvisar till, Emina Arnautovic, den heter Helsingfors vägrar att skriva arbetsavtal när den anställda bad om bönepaus. Tjänstemän åtalas för diskriminering, och den hittar du på svenska.yle.fi.
Men Markus, om jag får säga det. Ja, så här rubriceras det. Mm. Det som är helt klart, även om jag inte är arbetslivsjurist och har den kompetensen, men den här uppsägningen torde sakna laglig grund. Ja, eftersom har man ingått ett arbetsavtal så är det ingen skillnad om man har ingått det muntligt, skriftligt eller digitalt. Ett arbetsavtal är ett arbetsavtal.
Vilket också konstateras i den här artikeln.
Exakt, och det betyder då att åtminstone där torde rätten fälla ett domslut över att man har sagt upp någon på olaga grunder. Sedan så vet vi ju inte vilka andra problem som eventuellt har uppstått under resans gång. Det framkommer inte i artikeln, jag tror inte heller att någon del av parterna i det här skedet är beredd att ge ut uppgifter om de eventuella diskussioner som har föregåtts. Det här just då när kravet kom på inskrivning om bönestunder och sedan den här egna timmen på fredagen. Men här skulle jag gärna fråga Emina som säkert känner till de olika muslimska inriktningarna och lärosatserna bättre än vad någon av oss andra här gör. Men det är väl så att de här mest strikta tolkningarna är så att de här dagliga bönestunderna ska ske på vissa klockslag och då kan det ju bli problem. Jag menar, beroende på vilken yrkeskategori man hör till. Men åtminstone den information jag har så förstår jag den här, om man kallar det sharia-lagen eller islamiska lagarna och påbudena, så kräver då faktiskt att det ska ske under en viss tidpunkt. Och sedan just det här att man då kräver det en inskrivning i arbetsavtalslagen. Vi har ju i Finland så har vi möjlighet att hålla pauser oberoende arbetstidsavtal och kollektivavtal så har varje arbetstagare rätt till korta pauser. Så det borde ju ha gått utan att man kräver en inskrivning i arbetsavtalet att ordna.
Vad tycker Emina om det här?
Alltså jag tycker att vi vet inte någonting om den här personen, åtminstone jag vet inte vilken tros eller vilken inriktning han som hör till. Här egentligen handlar det, tycker jag också, om mycket större. Jag fortfarande tycker att jag tycker det är faktiskt ganska intressant att jag också och mina muslimska kollegor, också partipolitiska kollegor, det första vi får frågan om är sharia-lag, som vi i princip har ingenting att göra med. Och jag tror de flesta muslimer har inte heller. Så jag tycker det är alltid så intressant att man börjar hänvisa till den, när egentligen majoriteten av muslimer inte ens befattar sig med det. Däremot vissa länder klart att har sharia-lag istället. Det är deras grundlag som hos oss. Men jag tänker ändå att jag vill gärna utgå ifrån att den här personen som jag sa som är välutbildad är projektingenjör. Och före jag ens tar det här vad är eller hur är, så vill jag utgå ifrån att den följer finländska lagar och läran. Sen varför han kände sig kränkt, det tycker jag också är intressant. Det var därför jag började skoja med det här att du presenterar mig som muslim. Mm. Jag var faktiskt nyfiken, jag borde ha hållit tyst och säga, ska du presentera också Peter som kristen?
Det skulle jag i och för sig ha gjort, för jag tycker det här är intressant.
Ja, det skulle inte alls ha stört.
Nej, och inte störde mig heller. Men i många sammanhang så enbart jag presenterar som muslim, men ingen annan. Det här är inte det som det handlar om.
Ja, har ni sett den här diskussionen under artikeln?
Jo, lite.
Där talas det bland annat om sagodyrkare. Och då det avses ju både Peter Östman och Emina Arnautovic. Det vill säga det här kristna och muslimer liksom ses som det här vidskepliga. Hur känner ni inför det här?
Ja, jag brukar säga så här. Jag tycker vi är alla Abrahams barn. Jag tycker att alla borde, alltså alla, jag tycker om religioner. Jag tycker att en varm troende person oavsett religion är en bättre människa. För att ingen religion förespråkar våld eller hat. Skulle vi alla vara varmtroende, märk väl, inte fanatiker eller något sånt här, så skulle vår värld vara bättre. Jag far både till kyrkor, senast i lördags var jag i en kyrka, och jag far ut till moskéer när jag kan, och jag faktiskt höga betraktar religion. Så jag upplever inte religionen och sagovärld, utan jag tycker att det där är också ett sätt att hitta dig själv och fundera lite med dina medmänniskor, höra någonstans. Och därför tycker jag att det här är lite problematiskt i Finland. Jag själv är inte på riktigt, jag är ganska sekulariserad själv. Att seriöst, att jag är lika mycket kristen som alltså muslim som de flesta kristna i Finland är. Men samtidigt, jag har ju kanske religion mer närvarande, för att det är inte något tabu.
Mm. Men det som det här kommentaren handlar om är det att religion hör uttryckligen till den privata sfären.
Ja.
Mm. Och det här religion har absolut ingenting på arbetsplatsen att skaffa.
Mm.
Håller ni med om det här?
Där kan jag nog hålla med på det sättet, för att om vi vill ha verklig religionsfrihet i landet, så att jag får ha min privata kristna trosyn, så då måste jag också acceptera att det finns andra trosinriktningar. Alltså vi bör, om vi vill behålla vår egen trosfrihet, så måste vi också tillåta det för andra människor. Men sen när det gäller vår allmänna västerländska lagstiftning, som de facto långt bygger på kristna och humanistiska värderingar, så tycker jag nog att det får inte uppstå en konflikt där mellan religionsutövande och den kristna tron.
Men du anser att religionen har ingenting på arbetsplatsen att göra? Det är liksom din ståndpunkt, Peter Östman.
Ståndpunkten är nog det att vi ska inte idka religion på vår arbetsplats på något annat sätt än att vi ska vara flitiga, vänliga människor åt våra arbetskamrater. Men det är nog inte den rätta platsen för evangelisation och påtryckningar, och försöka trycka vår religion på andra människor. Mm. Och inte heller så ska det ju på det sättet vara störande för övriga i arbetsmiljön. Jag tänker bara på när det gäller lagstiftningen om vilka utrymmen som upplåts åt arbetstagare för olika möten, så är det också ganska klart stipulerat och sagt där att vad en arbetsgivare är skyldig att ge utrymme för, och vilka rättigheter då arbetstagaren har till det. Men jag skulle vilja återkomma till det här som Emina säger, att jag känner dig just så som du beskriver dig, så jag kan intyga att jag upplever att Emina faktiskt är ärlig här i debatten. Men samtidigt så vet både du, Emina, och jag, att både inom den muslimska världen såväl som inom den kristna världen så finns det olika inriktningar. Och det, på det stora hela taget, så ska religionens syfte så ska ju vara till att vilja det goda, sina medmänniskors bästa. Mm. Men nog finns det också, om vi då säger osunda inriktningar, som då kan leda också till osunda påtryckningar och fanatism som inte alltid är till det gemensammas bästa. Och jag tror att du nämnde i början av debatten själv, Emina, att du känner inte dig skyldig att be x antal gånger per dag, utan du gör det på ditt sätt. Men nu vet vi att det finns oberoende sharia-lag eller övriga påbud som en del muslimska inriktningar har, så finns det väldigt strikta regler för män. Och det här kan då upplevas, jag vet inte om den här ifrågavarande personen har tagit det här så bokstavligt, så han har uttryckligen då krävt att han måste få hålla den här 5 minuters bönen på ett visst klockslag per dag, och sedan den här egna timmen på fredagarna, om det då kallas fredagsbönen eller meditation, det kan jag inte uttala mig om, men i alla fall han har gått väldigt långt i sina krav med frågor som jag tycker att kunde ha lösts via rådande lagstiftning, som jag sa, när det gäller arbetsavtalslag, arbetstidslag, kollektivavtal och avtal om flexibel arbetstid. Allt det här finns det instrument för, utan att behöva gå in och kräva det för sin religions skull.
Mm. Peter Östman påpekar ju mycket riktigt att det finns muslimer som är intresserade av att begränsa andra människors frihet. Hur är det med kristna människor? Finns det sådana bland de kristna som har behov av att begränsa andra människors frihet? Vad säger du, Emina?
Jag kan säga så här, alltså, jag är väldigt praktisk. Alltså,
ja.
Så,
men har du varit utsatt för det att från kristet håll att någon hade försökt begränsa ditt sätt att vara? Eller vela göra det?
Jag kan inte säga det är kristet, utan jag kan ju säga det är samhällets. För att de flesta människor anser att min integration betyder assimilering och inte integrering. Och så länge jag inte sticker ut, så länge jag är ganska likt er, så är det okej. Och det här har liksom varit ganska jobbigt också som för föräldrar. Hur ska jag uppfostra mina barn? Om de inte är starka i sin egen identitet som bosnare. Nu pratar jag inte bara om religion, jag pratar om språk, om kultur, om allt annat. Där religion också ingår. Så hur ska de vara bra medborgare i Finland om de inte själva trygga i det de är? Så jag tycker att det som jag har upplevt till exempel, som jag tycker är alltid så jätteintressant och roande, att man säger att religion ska inte vara en del av privatliv och så vidare och så vidare. Men sen har vi juletid, och jag jobbade i skolan till exempel i 10 år, och man säger att man har inte kristen skola, utan man har ju i princip konfessionsfri skola. Man har ju bara religionundervisningstimmar, och där får man inte heller utöva religion, utan mer så där undervisa i religion. Men om man tänker efter, så började vi öva julsånger från 1 november ungefär, från första advent. Så börjar man ha julprogram varje dag i skolan. Och det här var ju jättesvårt för mig sedan att som hemspråklärare att parera och fundera med barn. Hur ska vi då, för deras föräldrar då, jaha, att varje dag fanns det någonting, något timme som ska då tas bort från vanligt undervisning, så ska man öva det ena och den andra och tredje. Och det var jättefint. Det var ingenting fel i det. Man ska absolut inte ta bort det, märk väl nu alla lyssnare. Sluta aldrig sjunga Härliga jorden eller Blomstertid nu kommer. För det är jätteviktigt. Men samtidigt så ska man vara väldigt ärlig och säga här att jo, det finns ju vissa saker som man inte kallar med sitt rätta namn, tycker jag. Att jag tycker att det är till viss mån här det finns, jag har inte varit... Jag har ju svårt att svara på den här frågan, Markus. Mm. Det är så individuellt, men jag kommer ihåg till exempel att församlingen i Närpes var jättehjälpsam när vi kom som kvotflyktingar till Närpes. Och 2 gånger i mitt liv har jag fått höra att jag borde egentligen konvertera. En gång från en präst och en gång från en annan person. Där de tyckte att jag har egentligen mycket bättre kristendom. Det kände jag att var intressant och nog lättsamt, för det här var ju människor jag kände.
Mm. Har du någonsin haft ett behov av att konvertera?
Nej, gud, jag tycker om att vara muslim.
Peter Östman, ser du problem här?
Jag ser det förstås från min synvinkel, ja. Och mina sidor från sin synvinkel. Och det ska jag förstås respektera. När vi tänker just på det här när det gäller... undervisningen, yeah, i skolorna och firandet av olika högtider, så där finns det ju klara utlåtande från grundlagsutskottet vad som tolkas som religionsutövning och vad som tolkas som uppehållandet av långvariga kristna traditioner. Och jag tror nog att vi har all orsak att och vi får vara stolta och hålla fast vid det, utan att det ska inskränka på andra religioners och människor med andra religioner. För om vi tänker att om en kristen flyttar till ett land med muslimsk majoritet, så nu tror jag trots allt, fast vi inte behöver skryta över våra egna länder och nationella systemen, jag tror nog att vi har gått ganska långt till mötes på det sättet att vi trampar inte ner på andra människors religioner, även om vi behåller de kristna traditioner som våra länder i alla fall har byggt på i århundraden. Sedan när det gäller den här frågan som Markus hänvisade till, du ställde väl en fråga där att om det inom kristendomen finns sådana som då inkräktar på människors rättigheter, och Ja, vi vet ju att det finns inom kristna rörelserna så finns det också olika syn inom olika frågor. Bland annat då på till exempel äktenskapssynen. Nu det är en fråga som har behandlats i riksdagen och lagstiftningen. Och vi lever i en demokrati och då måste, även om jag har kanske en annan, eller jag har en annan äktenskapssyn än majoriteten av beslutsfattarna, så måste jag acceptera det att i en demokrati så går beslutsfattande till på det här sättet och vi lever i ett sådant samhälle och vi ska leva och verka här på bästa sätt tillsammans med varandra.
Mm. Emina Arnautovic, du vet att komma från ett väldigt mångkulturellt samhälle där religioner lever sida vid sida. Hur funkar det där?
Ja, medan du talar, Peter, så reflekterar jag över när du hänvisar till det här kristna värdegrund som västvärlden är uppbyggt på. Det är det du anser, visst. Och Finland är, så att jag tolkar det rätt.
Ja.
Och att det hör till att man har religionfrihet och man kränker inte till andras religioner och så vidare. Fast det finns ju förstås undantag, som i alla religioner. Och jag måste nog säga, jag kommer från precis samma samhälle. Att det är det här som jag har lite svårt med retoriken i dagens samhälle. Varför tar man för givet? Om vi pratar om den här personen nu som anses vara diskriminerad i det här fallet i Helsingfors. Att intressant är det att tråden alltid går till den här ytterligheten inom islam. Där jag egentligen känner inte igen mig. Där min vän Ramiyeh Samahdi känner inte igen sig. Där många muslimer känner inte igen sig. Men man av rädslan av att det här ska hamna någonstans som man inte kan riktigt se och kontrollera och det ska vara destruktivt, så hellre går man till den här vägen att säga hej, nej, ingenting, eller då ska det vara privat och sånt. Och det ska det. Jag säger inte att religion ska inte vara heller privat. Men samtidigt, det här är frågan om integration. Ren och skär integration. För där vi har ett samhälle där vi började den här diskussionen som är väldigt sekulärt. Där man inte utövar religion så där öppet. Eller åtminstone man tror man gör inte. Och därför nämnde jag juletid. Att jag vet att det är lagstiftning och jag älskar juletid. Mina barn har varit alltid i alla julspel. Bara inte marior. Men allt annat har de varit med om. Så jag har ju absolut ingenting mot det. Men samtidigt så jag tycker att det är lite så där. Man ser en sak och ändå finns det andra komponenter som visar att det ändå finns en. Och det ska det vara.
Lider vi av en sån kulturell hybris här?
Vad betyder det?
Övermod.
Jag vet.
Men får jag inflika ja. Där, Emina? Jag tror det när du säger att när du kommer från ett väldigt likadant samhälle som vi nu då är uppväxt med här i väst. Men inte kan du väl heller neka för det att det finns stora skillnader. Och om vi tar exemplen från det iranska samhället, saudiarabiska samhället, att nu är det ju en helt annan syn på den islamska religionen där än den islamska religion som du själv är uppvuxen.
Men överlag behöver det inte betyda att den är destruktiv.
Men
majoriteten av personer från Iran som jag känner faktiskt jobbar här dagarna i ända. Och jag talade också med personer som till exempel tar emot ensamkommande.
Men nu pratar jag om samhällssystemet hur demokratin fungerar i dessa ifrågavarande länder. Och där man då har sharia-lagen i kraft och där det uttryckligen finns också målsättningar och viljor att man ska införa det i andra länder.
Men varför lyfter du den upp nu? Varför tänker du inte att kanske den här personen tänker som jag att alla vi är Abrahams barn och ska ha, alltså jag vet inte, men jag menar, varför leder till den här spåren?
Därför att vi kom in på den diskussionen utan att hänvisa till den här personen.
Precis.
Så vet vi att det finns ett tryck och på det i olika europeiska länder så så förs det fram krav på att införande av sharia-lag, och man diskuterade faktiskt också på Europanivå och där har man konstaterat att det är svårt att få det att fungera, för att just när man pratar om både nationalrätten och internationella rätten, så är det ytterst svårt att få en sharia-lag att anpassa sig till vårt demokratiska lagstiftning.
Får jag ställa en fråga till dig, Emina, nu?
Ja.
Det som du säger är det att egentligen handlar det här inte om religion.
Nej.
Utan det handlar om statsskick. Det vill säga att auktoritära regimer är auktoritära oavsett vad man träffar på dem. Medan det finns ett stort utrymme för mängder av tolkningar i både islam och kristendom.
Jo, och jag tänker så här, jag har sagt det flera gånger. Vi har ju en välutbildad person, jag antar att han är välutbildad, som har fått ett projektjobb. Ja. Det betyder han kan lagar och paragrafer i Finland. Annars skulle han inte gå igenom allt det här som han har... Jag försvarar inte, jag säger inte att han ska få det här timmen att be. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om både om de här 57 kommentarer under den här artikeln, och det handlar om den här diskussion vi för nu. Hur alltid allt som handlar om islam hamnar till det här, istället för att öppna upp för oss som är faktiskt majoriteten av muslimer är helt godhjärtade, varmtroende personer. Och därför tycker jag man ska aldrig sluta sjunga sina psalmer i Finland. Men man kan ju också införa en liten psalm från islam någon gång någonstans.
Vad säger du, Peter?
Jag ska bestyrka det som Mina säger, att de muslimer som jag har träffat på i Finland, och jag gör det nästan dagligen, bland annat när de gånger jag använder mig av taxi i Helsingfors, så är det oftast människor med en deras muslimsk bakgrund, sekulariserade eller varmt troende muslimer. Och för det mesta, i 99 fall av 100, så har vi haft goda diskussioner. Så på det sättet så förstår jag Mina. Men ett råd skulle jag ge dig. Läs inte de här texterna som skrivs på sociala medier. Det slutade jag med redan för något år sedan, för att man börjar bara må sämre själv. Så att man ska inte bry sig om vad folk skriver, för folk har inte insikt, och så finns det folk också med kanske elaka avsikter och som vill provocera. Så man mår bättre av att lämna det oläst.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Ja, här var det slut. Det handlar väl mycket om integration. Det handlar om flexibilitet i arbetslivet och bönepauser under arbetsdagen, bland annat det här. Med oss hade vi då närpespolitiken Emina Arnautovic och riksdagsledamoten Peter Östman. Hela det programmet hittar du på arenan.yle.fi. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack Peter och Emina för att ni var med.
Tack
Emina.
Tack för att ni har lyssnat. Vi återkommer. Mm.